Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Diskussion, analys, fördjupning. Fönster mot medievärlden med Alex Schulman.
God morgon. Varmt välkommen till Fönster mot medievärlden.
Tack.
Där det ju pågår saker, inte bara här i studion utan också överallt i världen. Det är ju då bara en timme sen eller så som Letterman sände sin sista föreställning i USA. Det här är alltså, ja men det kanske ni visste, ja. Det gick ju, sändes ju i svensk tv tack vare Filip Fredrik och Kanal 5. Vi är alltså inne nu, vi pratar just nu om saker som inte riktigt nådde ända fram då. Jag vill inte prata mer om Letterman. Däremot skulle man kunna prata lite om de plötsliga fans som har dykt upp här i Sverige. Det är Letterman. Som aldrig har sagt ett ord om Letterman.
Men vad, de har väl inte haft en anledning att säga att man älskar dem. Det har bara varit där.
Ja, det är någonting som är jävla äckligt. Alltså.
Du behöver inte gå så långt. Vi har tre stycken här inne. Du kan ta bort mig. De här tre stod ju bara låtsas grät här.
Det var många som låtsas grät här ute. Men alltså, David, blir ni sura nu? Eller?
Nej, inte alls.
Nej, men det finns någonting som är poserande som jag nu har upptäckt, som jag är äcklats djupt av. När jag läser att David Sundin grät sig igenom hela sista Letterman. Så jävla så.
Och vem
skakad.
Är David Sundin?
Ja, men det är en sån här reklamkille som vi nu syns i många reklamfilmer. Ni känner säkert igen honom när ni ser honom. Alltså, feeden är fylld då av mediamän som gråter. Olof Lund och Marcus Kylén och Micke Svensson. Och, ja, men det är fullt alltså. Alla gråter. Och då ska man då säga, det är nog kanske 1% som har sett honom överhuvudtaget. Det är väldigt svårt att få tag på honom här i Sverige. Eftersom han ju inte sänds ju. Men de verkar ändå vara väldigt kunniga. Men hörni, håll med mig.
Jag älskar David Letterman. Jag tycker det är fantastiskt. Jag rös.
Ja, men då,
du har ju internet. Det är klart man kan se på David Letterman.
Och det gick ju på Kanal 5 i många, många, många
år. Du skulle ha hört när Malin plötsligt fick man höra. Hoppas de går ut i den där rutan nu.
Nu går jag ur studion.
Hoppas de går ut i den där rutan.
Det är det jag pratade om.
Vad
var sjukt att det var det jag pratade om.
Ja, det får du gärna göra. Jag ser det inte riktigt så. Jag ser det ju som att det här är ju en man som har gjort ett TV-program i 30 år. Jag tyckte det var ett värdigt och fint avslut.
Ja, jo, men det, absolut. Och det håller jag med om. Det blev lite sentimental overload på Twitter. Ni kan väl kolla
men
på det här.
Men du sa att jag inte jag minns helt fel förra veckan och minde saker och spelade
höjdpunkter. Jag är uppväxt med den här mannen. Hör. Jag
Du är ju en av dem.
Bra,
du är
bra,
en av mediemännen.
Nu går vi vidare, hörni.
Kommer ni ihåg när Drew Barrymore visade brösten?
Ja, det var så starkt. Det här är så himla stort. Undrar hur finalen ska bli.
Vidare. Pippi Långstrump fyller 70 år, hörni. Det kanske ni har läst. Och det är ändå stort. Det måste vi ändå uppmärksamma. Och det är kul då att Dokument har nu släppts då från den första korrespondensen. Det är ju ändå, visst tycker man om de här historierna, om när de stora förlagen missar de här stora möjligheterna. Som när Bonnier missade att förstå Pippis storhet då. Nu kan man då äntligen då läsa brevet. Alltså refuseringsbrevet som Bonnier skrev till Astrid Lindgren när man hade skickat in Pippi Långstrump till henne. Och det är fan, man njuter ju fulla drag alltså. Över
var
den.
Kan man läsa det?
Jag läste det via DN. Man kan bara googla Pippi Långstrump refuseringsbrev och sen så kommer det fram, för nu finns den lite överallt. Tyvärr ser vi inte den här boken i vår katalog, säger de. Och sen så är det liksom en av världshistoriens absolut mest inkomstbringande liksom, bokserier. Och sen, som också är väldigt bra. Den hamnade på Rabén och Sjögren. Ja, men det är i alla fall kul. Gå till Junibacken tycker jag. Och Sagotåget om ni har tillfälle. Inte heller då det enda där framme. Inte heller då det faktum att King släpper en lista över de 100 viktigaste inom herrmode. Då har jag en fråga, hörni, till er här i studion. Alltså, om man nu hamnar långt ner på listan, på plats, säg, 96. Är det inte bättre att inte vara på den? Vad tycker ni?
Jag har nya listan, den släpps idag. Jag har fått den i mejlen precis.
Ja, men jag, precis, och jag har också fått den. Får vi prata om den eller?
Ja, det kan vi ju absolut göra.
Men vadå, du menar?
Vi har ju vår kompis Anders Tumell var ju med på listan förra året. Var lite missnöjd för att han var efter André Pops.
Vänta, skulle inte du varit missnöjd om du var efter André Pops typ, eller vad finns det mer?
Jag är aldrig på någon sån där lista, så jag hade varit jätteglad att bara få vara med. Alltså, jag var med på Veckorevyns sämst klädda 1997.
Men sen dess sämst klädda? Grejen är också att jag mötte ju Per Lernström på stan förra veckan. Han kan inte ens handla kläderna själv, så han har en personal shopper. Om jag efter honom...
Han är på plats 62.
Men Anders, du var vilken plats är du med på listan?
Jag vet inte. Det verkar som att Alex, han är någonting han vill då, märker
här. Med plats 96 där.
Vad är jag på?
Men du är kvar på samma plats som förra året. Ja, du är på plats 95.
Men, efter Per Lernström.
Men det är så kul, för den här har vi tid att läsa lite ur motiveringen.
Ja, kortis.
Det är den mest obegripliga motiveringen någonsin. Sure. I mångsysslaren Anders Tumells patetiska liv.
Nu litar jag på.
Ja, men det var kul. Nej, så här, sorry. I mångsysslan Anders Tumells vanligen solbrända kropp trängs en mängd disparata talanger. Bland källarmästare står säkert lika kompetenta att finna. Men hur hade det varit som radiopratare? Det finns folk med lägre golfhandikapp, men hade de kunnat agera lika otvunget när de intervjuar deltagarna i gladiatorerna? Det finns kanske mer informativa matlagningsprogram än Tumells skärgårdskök. Men är köken verkligen lika väl utrustade? What does it mean? Alltså,
han skulle inte ha någon kläder.
Ja. It's a double rainbow.
Men jag fattar, alltså, vad fan pågår?
När kläderna inte räcker till, då får kompetensen ta vid.
Ja, men, ja.
Och inte ens detta är medievärldens hetaste snackis. Anders Tumell på plats nummer 95 av Sveriges 100 modemäktigaste i år igen.
Det är fan inte klokt.
Ja, The Mauler på plats 57.
Han har ju aldrig kläder.
The Mauler!
Veronica Maggio med Satan i gatan. Hör egentligen imorgon här på Mix Megapol, där vi mitt uppe i fönstret mot medievärlden, där vi har fått veta att medievärldens hetaste snackisar är inte Pippi Långstrump, fyller 70. Det är inte heller King, tidningen Kings lista över modevärldens 100 mäktigaste personer. Det är inte heller David Lettermans avslutningsshow. Utan vad är det då som är medievärldens absolut hetaste snackis enligt Alex Schulman?
Det är matchen mellan Knausgård och Sverige. Jag tänkte vi ändå någon gång måste prata om det här diffusa begreppet kulturbråk. Visst är det så att man läser om det, men man orkar nästan aldrig sätta sig in i det, eller hur?
Ja.
Det är inte så, man fattar att det är något som de håller på med där i kultursfären. Och de verkar jätteosams, men man orkar inte läsa en enda rad, för det verkar så jäkla mycket texter och alla verkar vara så
jag trodde du älskade kulturbråk.
Jag har ju då under de senaste åren blivit besatt av det. Men jag tänker att det kanske finns många som var som jag som inte orkade.
Sån,
att vi kunde sätta oss in i, att jag kunde förklara nu ungefär mekanismerna bakom ett kulturbråk. För det här är typiskt, det här har alla ingredienser kring för vad ett klassiskt kulturbråk som är för någonting.
Du kan förklara Knausgård-kulturbråket för mig som om jag kom från yttre rymden. Ja. Som att jag inte har hört, jag vet ingenting. Ett blankt papper här.
Jättebra. Och jag och Malin är dumma släktingar till Gis, men inte heller förstår.
Ja, bra. Men det är jättebra. Men så här går det då till. Kan inte det vara kul för er att höra? Eller?
Jätteroligt.
Alltså, det börjar då med att Knausgård, som ni vet om det är, han är den norska författaren som ju skrev Min kampböckerna och sådär. Självbiografisk författare. Han skrev en bok som nu släpps på svenska, där, som handlar om en lärare som blir kär i en 13-årig elev. Alltså någon typ av pedofilihistoria. Det är klart att det är ett kontroversiellt innehåll, kan ni förstå? Mm. Men det är ju en fiktion, det är en roman. Det är inte så att Knausgård har ju inte levt med en 13-åring. Alltså. Det måste man ändå slå fast. Särskilt då eftersom Ebba Witt-Brattström, feministen, den svenska, går ut i ett rasande angrepp mot Stig Larsson, också en svensk författare, men framförallt mot Knausgård, där hon då påstår att han är någon typ av pedofil då, eftersom han
Knausgård.
Eftersom han har skrivit en bok om pedofili, så anklagar han då honom moraliskt för att skriva om saker som ytterligare befäster mannens position i samhället. Ni vet, mediamannen, kulturmannen och sådär. Och det här är alltså, det är alltså på ett moraliskt plan då, som Brattström, som är väldigt mäktig, går ut på ett dubbeluppslag i en tidning då. Hon får då mothugg då, det är många som tar Knausgårds försvar. Viktor Malm på Expressen och Mats O. Svensson i DN, de säger båda, nu är du ute och cyklar Ebba Witt Brattström, så här kan du inte säga. Ebba Witt Brattström svarar då, både Viktor Malm och Mats O. Svensson, och nu svarar de varandra, Knausgård utanför. Och de blir allt mer upprörda på varandra. De hatar varandra. Det är jättehårda ord som man har då fått läsa i DN och Expressen och Svenskan under de senaste dagarna. Sen till slut då, igår, så kommer den, som ni kanske har hört om, för den blev ändå väldigt delad. Knausgårds stora, rungande attack mot Sverige. Vi lever i cyklopernas land, alltså de enögda människornas land. Det här är då ett land där man inte kan prata, man kan inte ens debattera, för allting är så moraliskt, allting är liksom inordnat under någon typ av moralism. Alltså, man kan inte skriva en bok, inte ens i fiktionen, om en man som ligger med en 13-årig flicka. Det här är ett vidrigt land, han hatar ju Sverige då. Och det här var ju väldigt skönt att läsa, för det var skönt att någon äntligen säger sanningen, för man kan ju egentligen inte säga vad man tycker om saker och ting utan att man blir påhoppad av den så kallade PK-maffian, som det heter.
Eller åsiktskorridoren
blir trängre och trängre och trängre. Då tror man då att det kanske är över, kanske att Ebba Witt-Brattström svarar, men så är det inte. Vet ni vem som trycker in ett vidrigt på?
Det vill jag veta om precis några minuter, för det är dags för nyheter. Klockan är nästan 8 jättemycket. Vi fortsätter med fönstret mot medievärlden. Vem är det som ger sig in i leken? Sverige. Vi är ju nu alltså mitt uppe i fönstret mot medievärlden, där Alex Schulman berättar för oss vilken som är medievärldens hetaste snackis. Och vi pratar kulturbråket Knausgård mot Sverige. Och en kort recap är att Knausgård skrev en bok där som handlar om en man som inleder en relation med en 13-åring. Ebba Witt-Brattström går ut och skriver stort i tidningen att så här kan man inte göra och så här får man inte skriva. Det här är pedofili. Och sen så är bråket igång om huruvida man kan få skriva böcker, fiktion, roman om vad man vill eller inte. Är man en pedofil för att man skriver en bok som handlar om det eller inte? Och sen har Knausgård nu svarat, det är ett stort, han har gett sig, det är kulturjournalister på olika tidningar fightas, och nu har Knausgård gett sitt stora svar, den säger att vi är ett cyklopland, ett enökt land där man inte får tycka någonting, och någon ny spelare ger sig in.
Man tror att det är över, ja. Men då kommer en dåre in här då, och ställer till det rejält då, otroligt korkad text som då har rubriken du lever i de halvslaka snorklarnas land. Det är så dåligt så att man tror att det är nästan skämt då.
Var det hans kontring på att vi levde i cyklopens land?
Ja. Och detta är alltså Jonas Gardell, som vi då i Expressen Kultur går ut och han verkar ha missuppfattat alltihopa och koncentrerar sig då på att Knausgård då är en vit kränkt man, och som en sådan har han ändå, som vi vet sen gammalt, ingen talan överhuvudtaget. De vita kränkta männen ska hålla käften, och framförallt så är han ju då också heterosexuell, han då, Gardell, som är homosexuell, han har riktiga grejer att tänka på, ungefär så, och du borde nog bara sticka hem till Norge med dig om du tycker att det är så jävla trist att vara här. Och i det så tycker man sig spåra att Gardell vill liksom föra alla svår talan, och det är då som jag slår bakut, jag blir äcklad, jag vill inte att Gardell för min talan någonsin i tidningen Expressen, för jag tycker inte alls att han har rätt. Jag tycker verkligen att han ska ha all rätt att ingripa och protestera när han i de största tidningarna blir kallad för pedofil. Han har alltså barn som undrar varför är du en pedofil, pappa, och så där. Det kan inte vara kul för honom. Han måste ändå få skriva en sån här text utan att återigen bli nedhamrad av en liksom av en jävligt välmående kulturman som Gardell, som bor uppe på Södersberg där och pyser och myser och är mångrönare.
Vad säger Malin?
Men vad är det som gör att hans text sticker ut då? För det är, folk har ju skrivit romaner om pedofiler eller liksom böcker om pedofiler förut. Det kan inte vara, det är inte den första boken där en vuxen utsätter ett barn för sexuella
trakasserier. Det är väl väldigt provocerande om det är så att det beskrivs som en härlig och bra sak.
Här är det inte sexuella trakasserier. Här är det förmodligen kärlek mellan vuxen man och ung kvinna.
Nej, men jag säger fortfarande att det är provocerande att läsa. Mm.
Jag tror inte att det är så många som har skrivit den här typen av roman. Han vill ju alltid ligga där i framkant på det som är tillåtet. Det är det som är, alltså det är smärtpunkter ju. Jag menar, att man ska förklara för Gardell att litteratur handlar ju om att hitta smärtpunkter. Det att man måste förklara det från, det tycker jag är helt befängt alltså. Men jag tror inte att det är jättemånga som har varit där och haft en huvudrollsinnehavare i en roman som då inleder då en relation med en liten flicka. Jag tror att det är inte helt.
Men det är klart att det är många som blir äcklade av att läsa och ja. man blir provocerad, men frågan är om man får skriva eller inte. Men där har vi kulturbråket, och vad är nästa steg tror du?
Ja, men nu så kommer ju Ebba Witt-Brattström, som ju är en galning. Hon kommer
aldrig... Det är du som säger.
Ja, men ja. Det säger de flesta, kan säga. Det är vi alla överens om.
Gry också.
Gry, du sa
det inte
bara,
mig i det här.
Ja, men du sa det bara för en kvart, så jag skitsamma. Jo,
det är
men nu, hon kommer då gå i svaromål såklart. Och det här kommer då fortsätta. Det här kommer nog att utvecklas till årtiondets största kulturbråk. Därför att det blev så höga namn, stora namn. Knausgård och Gardell och sådär. Vi är inte över med detta bråk nu.
Då fortsätter vi följa det. Bra!
Mix Megapol.